Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Maskrosbarnpodden. Jag som leder programmet heter Helene och i dagens program har jag med mig min kollega Hanna. Hej Hanna!
Hej Helene!
Kul att du är med!
Tack, jag håller med.
Vill inte du säga några korta ord om vad du gör här på Maskrosbarn?
Oj, kort ord! Var ska jag börja? Jag är väl framför allt kurator i Stockholm. Och har stödsamtal med ungdomar på kontoret. Men jag är också med på torsdagsmys, vår ungdomsgård, och är ledare där. Och så är jag barnombud och hjälper till i kontakt med myndigheter, framförallt socialtjänsten.
Mm. Kul!
Ja, lite smått och gott.
Ja, verkligen. Jag förstår att det var inte lätt att säga helt kort när man gör så många olika saker.
Nej, och jag fick börja fundera igenom och sålla bort några uppgifter här nu. Det fick vara den korta versionen.
Ja, kan få berätta lite mer sen.
Okay.
För temat på det här avsnittet ska ju vara sorg. Och det är det som du och jag ska framförallt prata om idag.
Precis.
Ja. För det är ju så att under november månad så finns det ju någonting som heter Alla helgonas dag. Och det är ju en dag där vi liksom kan minnas och tänka lite extra på dem som inte finns kvar i det här livet längre. Och just därför blir oktober-november kanske kan kännas lite extra tungt för många som har sådana som man tänker på.
Verkligen.
Och därför ska vi prata om just sorg idag. Men vi brukar börja varje avsnitt med en botten-toppen-stolt-runda. Och eftersom att du jobbar på torsdagsmys så vet ju du precis vad det är.
Vet jag.
Och ni som har lyssnat förut vet nog också precis vad det är. Och om ni lyssnar för första gången så kommer ni märka vad det är för någonting. Och när jag har gäster, Hanna, så brukar gästen få börja. Även om du ändå är liksom lite mindre gäst för att du ändå är min kollega och vet lika mycket som jag, så ska du ändå få börja.
Min botten är, alltså, tråkigt svar, men mörkret som tränger sig på. Jag har som många andra väldigt lätt att påverkas av de här färre soltimmarna. Det blir svårare att vakna på morgonen. Tråkigt att titta ut genom fönstret. Svårt att gissa på vilken tid det är på dygnet helt enkelt när det är så mörkt. Så har det varit för mig länge. Men jag har nog inte alltid förstått det utan ofta märkt det. När solen tittar fram igen efter ett par veckor. Man bara, okej, det var D-vitamin som saknades. Så jag säger mörkret. Din?
Min botten är att när det är så alla helgona och folk brukar dela mer. Att de går till kanske graven och tänder ljus och sådär. Så brukar jag tänka extra mycket på min mormor som inte finns kvar här. Och sakna henne liksom extra mycket. Jag har tänkt mycket på henne på sistone. Jag vet inte riktigt varför, men jag har saknat henne väldigt mycket. Hon var liksom väldigt närvarande när jag var liksom ung barn. Jag gick liksom inte på dagis som förstår till exempel, för jag var hemma hos henne istället. Så henne saknar jag. Så det är nog min botten. Att hon inte finns här.
Det är tråkigt.
Verkligen. Vad är din toppen?
Men min toppen är Halloween. Den har ju passerat när vi spelar in det här. Men för mig är det liksom Halloween fram till jul. Eller Lucia, kanske.
Okay.
Så även om det är mörkt så kan jag liksom strunta i de släppta coronarestriktionerna.
Ja.
Och bara låsa in mig med flytta täcket från sängen till soffan. Och kolla liksom dåliga Halloween-filmer.
Asså.
Och bra skräckfilmer.
Okej.
Okay. Ja, jag har liksom sen jag var liten drömt att vakna upp en dag och bara insett att mitt kall är att dräpa vampyrer. Som Buffy när jag var liten.
Jaha.
Så jag, liksom Halloween är min tid.
Är det din favorithögtid skulle du säga?
Ja, det skulle jag säga.
Ja.
Verkligen.
Vad roligt. Jag trodde typ att du skulle säga att du gillar att klä ut och sådär. Men det var en annan twist där på Halloween ändå.
Ja, men vampyrdräpare behöver inte klä ut sig. De blandas in i folket.
Vad kul att du har en nisch också på
Absolut.
Skräckfilmer och Halloween.
Ja, det, ja. Jag har mycket att säga, så ja. Öppna inte den dörren.
Nej, spännande. Ja. Jag är ju tvärtom. Jag har förbjudit mig själv att titta på skräckfilmer för att jag kan inte hantera det. Jag blir så mörkrädd och drömmer, mardrömmar liksom en lång period efter jag såg skräckfilmen. Så jag liksom bestämde mig, även när, men för länge sedan, att så här, Helene, jag förbjuder dig att titta på skräckfilmer. Okay. Så jag har liksom gett mig själv ett förbud, helt enkelt.
Blir det likadant om du är själv? Eller vad säger jag, om du är, med, blir det likadant om du är med någon?
Ja, det är absolut. Det spelar inte så stor roll. Jag blir väl säkert räddare om jag är själv och tittar på en skräckfilm, men... Det spelar ändå ingen roll.
Nej.
Jag är väldigt in i filmen oftast när jag kollar på filmen. När kompisar kan ibland reta mig för det, att jag ibland inte är kontaktbar för att jag är så inne i filmen.
Ja, då det är inte trevligt att vara där inne oftast i filmerna.
Nej, precis.
Verkligen inte.
Nej.
Då förstår jag att du kan leva dig in i det också när man stänger av.
Jag kollade också så mycket på skräckfilmer när jag var 15 typ. Det känns som att jag kollade på alla som fanns då. Och det känns som att det inte alls var bra för mig.
På riktigt, men vad var det som gjorde att du vågade då?
Men jag vet inte, men det känns som att det är många som har en period då när man liksom, jag vet inte, upptäcker skräckfilmer och tycker att det är spännande kanske. Jag tycker att jag har många som har det i liksom tonårstiden, att man kollar mycket på skräckfilm.
Försöker du säga att jag fastas någonstans?
Ja, exakt. Men nu har vi fastnat, tror jag, i vår BTS här.
Ja, vi kan gå vidare. Vilken är din toppen?
Min toppen är att jag har flyttat. Det känns som, jag pratade i förra poddavsnittet om förändringar och att jag kan tycka att det är lite svårt och sådär.
Mm.
Och min toppen och stolt hör ihop, så jag tänker att jag mergar dem på en gång.
Mm.
För att jag tycker att förändringar kan vara ganska svårt och har alltid så länge jag kan minnas liksom haft separationsångest på olika sätt. Alltså jag kunde ha separationsångest till och med för mitt gosedjur som tappades bort. Jag fick separationsångest åt min lilla syster när hennes badboll försvann i liksom havet när vi var, badade när vi var små. För då tänkte jag, oj vad jobbigt det måste kännas för henne. Hennes badboll försvann. Hon tyckte inte att det var så jobbigt, men jag tyckte det var jättejobbigt. Så att jag liksom får lätt separationsångest för saker. Så även om jag är jätteglad för en flytt till exempel, eller för det nya som kommer, så brukar uppstå separationsångest. Så min stolt är egentligen att jag inte upplevt det på samma sätt.
Nej.
Och gått lite och väntat på att den ska komma. Men den har liksom inte riktigt dykt upp. Så jag tror kanske att det också handlar om att jag har lärt mig hantera det bättre. Ja. Kanske ångest generellt, men också liksom den biten av förändring. Så det är lite kul att jag kan koppla ihop det till förra avsnittet nu. Att jag har märkt att det är ett framsteg jag gjort, och det är jag väldigt stolt över. Och jag tycker alltid att det är så kul när det klickar ner hos en själv att man har gjort ett framsteg eller blivit, lärt sig någonting eller blivit bättre på någonting man har övat på eller vill bli bättre på. Så det känner jag mig väldigt stolt över, och det är ändå toppen att flytta, för att det har, jag har känt att jag behöver en sån typ av förändring. Och det känns bra. Just nu liksom bor jag hos min faster, inmedan jag väntar på min nya lägenhet. Och det har också varit toppen att ha lite mer sällskap. När det har varit lite liksom ensamt att bo själv under pandemin, så har det blivit lite mer sällskap i vardagen, och det har varit toppen faktiskt. Så det är mina toppen och stolt. Jag drog ihop dem på en.
Jättebra merchat, och jag skulle också vara superstolt om jag var du. Och jag håller med om att det ofta blir så att man i efterhand inser vilken resa man gjort. Men sällan ser det mitt i.
Exakt.
Svårt att stanna upp där.
Verkligen.
Fint att du kommit dit.
Ja, tack. Vad är din toppen och din stolt?
Min stolt är att jag är med i podden idag.
Ja.
Jag har varit supernervös och pirrig och tänkt, åh, hoppas jag blir sjuk. Men här är jag ändå, trots att det är skitläskigt. Verkligen. Och jag är jättestolt över att jag är modig nog att testa något som är så nytt för mig och så läskigt.
Ja, det är verkligen något att vara stolt över. Och jag är glad över att du inte sjukanmälde dig utan att du kom hit ändå.
Tack.
Och... det är ju en bedrift att vara med på den första gången. Det är ju verkligen, det är faktiskt din första gång. Ja.
Och det känns.
Kanske första av fler. Vi får se. Efter. Ja.
Börja karriären.
Ja. Men tack Hanna. Fint med BTSen. Du var inne lite på men vad du jobbar med liksom.
Mm.
Du är kurator på kontoret här i Stockholm.
Mm.
Och vad gör en kurator?
Vad gör en kurator? En kurator kan väl göra lite olika beroende på vart kuratorn jobbar. Men våra kuratorer i alla fall har stödsamtal. Och det betyder typ att vi, jag och en ungdom pratar om det som är viktigt för den.
Mm.
Mitt jobb är lite att lyssna och stötta och ge råd om man vill ha det. Mm. Det som man tycker är viktigt.
Mm.
Och ibland vet man heller inte vad man vill prata om. Man bara känner att det kan vara viktigt. Och då försöker vi luska ut något tillsammans helt enkelt.
Mm. Mm. Vad skönt. För det vet jag många tycker att det kan vara svårt. Och gör att man drar sig från att söka upp en kurator. Att man säger, jag vet inte vad jag ska säga liksom.
Nej, exakt.
Så det är bra att veta att man inte behöver veta det innan man kommer.
Nej, vi brukar kunna gräva fram något ändå.
Bra. Och sen så jobbade du på Torsdagsmys som är vår ungdomsgård. Och du är också barnombud.
Ja.
Kan du inte berätta lite vad ett barnombud är?
Mm. Ja, men när jag körde snabbspolningen så sa jag ju att jag och mina kollegor som är barnombud hjälper till i kontakt med myndigheter. Bland annat socialtjänsten, vilket det brukar vara oftast.
Mm.
Och det är också lite högt och lågt i vad man känner att man behöver hjälp med. Vissa har bara frågor. Alltså, hur gör man en ansökan?
Mm.
Vad är en orosanmälan? Till exempel. Vissa vill veta om sina rättigheter i kontakt med socialtjänsten. Och då kan vi hjälpa till och informera om det. Och vissa vill också ha med en på möten. För vi vet att det kan vara lite läskigt och lite jobbigt och tufft att gå dit. Och prata om hur det är hemma.
Mm.
Då kan vi hjälpa till som stöd. Eller till och med hjälpa till och berätta om det känns svårt.
Superbra ju.
Jag håller med.
Jag vet att vissa ibland har misstolkat och trott att barnombuden är socialtjänsten.
Jaha, nej.
Men så är det ju inte. Ni jobbar ju här på Maskros barn.
Ja,
ja,
exakt.
Och liksom här för ungdomarnas skull.
Verkligen.
Mm.
Verkligen.
Det är ju socialtjänsten också. Men vi barnombudet tillhör inte socialtjänsten. Så det får vara en annan del liksom.
Mm.
Mm. Men du, vi som jobbar här, i alla fall i stödprogrammen, är ju själva maskrosbarn.
Mm.
Skulle du vilja berätta varför du är ett maskrosbarn?
Mm. Jag kör också en liten snabbspolning där med, som jag försökte med innan.
Ja.
Jag är ett maskrosbarn, eftersom att jag har vuxit upp med mycket alkohol bland vuxna omkring mig.
Mm.
Både hos några av mina föräldrar i hemmet, men också mina föräldrars vänner, till stor del. Jag växte liksom upp på krogen. Och jag säger vissa föräldrar, för jag har vuxit upp med både biologiska föräldrar och bonusföräldrar sedan jag var liten. Och som jag själv sett som lika mycket föräldrar.
Mm.
Vissa drar en tydlig linje där, men jag har i alla fall haft relationen att jag kan kalla dem alla föräldrar. Även om det har varit på olika sätt och olika relationer. Och en av mina föräldrar finns inte längre med oss idag. Och det är det som jag kommer lägga lite extra krut på i avsnittet idag.
Mm. Fint. Det är ju tyvärr så ibland att man har föräldrar som går bort för tidigt.
Mm.
Går bort, dör. Man tycker lite olika vad man ska säga.
Man trippar på tår lätt.
Ja, jag vet. Jag brukar nog själv föredra att säga dör.
Okej.
För att det är det som jag tycker att det är tydligt liksom. Men jag vet att många tycker att det är skönare att säga gå bort.
Mm.
Vad tycker du?
Jag tror jag har för vana att säga gå bort. Ja. Eller finns inte här mer. Men dött kanske är tydligare.
Ja.
Ska vi lobba för den då?
Kanske. Kanske inte gör något om vi säger lite blandat.
Nej.
Nej.
Oavsett så vet vi från och med nu vad vi pratar om.
Exakt.
Oavsett vilket sätt vi säger det på.
Det blir jättebra.
Mm.
Och det som du kommer in på nu är ju liksom att förlora en viktig person i sitt liv till döden.
Mm.
Eller liksom till att den försvinner från det här livet.
Mm.
Och det man upplever då är ju liksom sorg. Och det är det som är temat idag.
Mm.
Vi kanske ska börja lite på vad sorg är för någonting.
Mm.
För det är ju lite av liksom sorg är ju liksom känslor man känner när man förlorar någon. Som dör eller som kanske inte finns kvar i ens eget liv. Ibland så behöver det inte handla om att de liksom dör eller lämnar det här livet. Utan de kanske lämnar ens liv. De kanske, man kanske inte träffar dem igen. De kanske flyttar eller försvinner eller sådär.
Mm.
Men att det är en person man liksom saknar väldigt mycket. Och då kan man känna sorg.
Mm.
Jag vet också att jag har känt mycket sorg kring att min förälder blev någon annan förälder när den drack liksom. Och jag har också känt mycket sorg kring att min barndom inte blev så många andras barndomar kanske. Just att den liksom förkortade, det kändes lite som att jag behövde ta ansvar, så mycket ansvar väldigt tidigt liksom. Så att jag har sörjt mycket min egen barndom på något vis och sörjt att den lilla helgen på något vis fick gå igenom det där. Så det kan också vara liksom saker man kan känna sorg över.
Mm.
Det kan vara bra att veta att det kan vara på lite olika sätt. Man kan ju också känna sorg liksom vid en skilsmässa eller om man liksom själv blir om man blir sjuk, liksom att ens hälsa förändras och, eller ens framtid blir något annat än vad man hade tänkt sig och sådär. Så att sorg kan verkligen finnas i så många olika lägen.
Mm.
Och vet man inte det kan det ju bli väldigt förvirrande. Om man upplever sorg men inte riktigt förstår det. Om man tänker att det bara handlar om döden.
Mm.
Så det är bra att vi liksom ändå fastställer att sorg kan vi känna av olika saker.
Mm.
Vad tänker du? Vad tänker du att sorg är?
Jag tyckte du beskrev det väldigt bra. Jag kan också känna igen mig i mycket av det du beskriver. Mm. Att det kanske är lättast att pinpointa sorg som att vara väldigt ledsen efter att någon gått bort eller dött nu, som jag också säger. Men man kan också känna sorg genom att vara väldigt arg eller få mycket humörsvängningar. Mm. Det kan ta sig liksom olika former. Det är ju en reaktion på en förlust av något slag.
Mm.
Och jag minns, utöver min förälder som gick bort, så har jag också haft sorg över, jag tänkte på det när du sa liksom hur sörja framtid. Jag kommer ihåg efter jag tog studenten också, som skulle vara en så himla liksom glad, viktig dag i ett nytt kliv. Så sörjde jag väldigt mycket gymnasietiden.
Mm.
Liksom. Och vad blir det nu?
Mm.
Kastas in i det.
Mm.
Och det gjorde mig jätteförvirrad också.
Ja.
Så precis som du säger, när det kommer till att veta om att sorg kan ta olika former och uppstå av olika skäl.
Precis.
Så kan det vara svårt att veta vad det som händer med mig nu.
Mm, verkligen.
Helt enkelt.
Och man kan känna sorg. Alltså alla känner kanske inte sorg av samma saker alltid.
Nej, precis.
Det kan ju också vara så ibland att någon faktiskt dör och man inte känner lika mycket sorg. Och det är också okej. Man kan liksom... Det är så individuellt. Alltså det är så eget. Det är så olika för varje person.
Mm.
Och det är också bra att veta. Så att man inte känner att man måste känna sorg.
Nej.
Eller att liksom... Man är konstig för att man sörjer studenten. Fast ens kompisar kanske inte gör det. Mm. Liksom. Att det är så olika.
Verkligen.
Du var med om liksom att någon dog när du växte upp.
Mm.
Vill du berätta mer om det?
Mm. Ja, men den har jag med mig som liksom exempel idag. Eftersom att det är den sorgen jag minns som tydligast och starkast. Och lättare att liksom blicka tillbaka till. När jag var 14. Skulle fylla 15 så gick min bonusförälder bort. Som jag här kommer säga förälder också eftersom jag ser det som samma. Och jag minns att det var första dagen tillbaka från jullovet. Mm. Det var väldigt speciellt. Därför jag tror jag minns det lite extra. Man hade vänt på dygnet och var så trött. Och kommer hem efter en dag av mycket intryck. Så får jag berättat för mig att hon gått bort till följd av suicid, helt enkelt. Och jag har liksom funderat i efterhand, vad hände? Hur var den här sorgen? Mm. Och jag minns att mina känslor växlade jättesnabbt efter hennes bortgång. Särskilt i början. Jag var väldigt ledsen och grät mycket när jag var ensam, framförallt. Inte så mycket bland andra. För den insikten av att jag aldrig skulle träffa henne igen var väldigt smärtsam, helt enkelt. Samtidigt så var jag också väldigt arg. Jag tyckte livet var så jäkla orättvist. Men också på min förälder som jag tyckte hade lämnat oss. Och ifrågasatte liksom, hur kunde hon göra så här mot oss. Vi som älskar henne så mycket. Och den här ilskan gjorde ju i sin tur att jag hade väldigt mycket skuld över att jag var arg. Skuld över att jag tänkte illa om min förälder som inte fanns längre. Yeah. Bara för att hon inte mådde bra, helt enkelt. Och jag kände också skuld över att jag inte kunde förhindra att hon gick bort. Mm. Hon la mycket ansvar på mig själv, att jag borde vetat bättre och gjort mer.
Mm.
Vi pratar mycket, tycker jag, idag i samhället om att man kan förhindra suicid.
Mm.
Men det kan också göra att man lägger mycket ansvar på över att och jag lyckades inte förhindra det. Så var jag ju bara barn.
Ja,
ja.
Hur gammal var du?
Ja, men jag var 14 och skulle fylla 15 bara några veckor senare.
Det är väldigt tunga känslor och det är ju ganska, alltså en väldigt tung sak att vara med om när man är 14-15. För när man är 14-15 har man ju liksom, det är mycket som händer i livet då liksom. Det är mycket som händer i kroppen, det är mycket som händer i livet, liksom i skolan, i familjen, i det sociala. Det är mycket som pågår liksom. Och att på det då vara med om att en nära person dör måste vara jättetungt. Och jättetunga känslor du har beskrivit nu bara, tänkte jag på.
Ja, det är en pärs, absolut. Och särskilt om man inte varit med om någonting liknande innan och inte känner igen de här känslorna och tankarna, blir det ju ännu mer, så precis som du säger, det är mycket på ens bord. Och man vill ju heller inte sitta med de här känslorna, för de är jättesvåra. Och då är det svårt om man inte vet hur man ska hantera det. Alltså för mig var det ju lätt att försöka trycka undan det istället. Men det ledde ju bara till att de eskalerade och bara bytte av varandra på löpande band. Liksom. Så ja, det var tufft.
Ja. Verkligen. Jag tänker så att det, som du säger, att det är ju någonting särskilt när någon går bort i suicid. För att det är ju inte ditt fel liksom.
Nej.
Och som du säger att så här, vi pratar mycket om suicidprevention heter det ju. Men liksom hur man kan förhindra suicid, självmord. Och det är ju bra att vi gör det till viss del. Och det handlar ju framförallt om så här, vad kan vi göra liksom. Att vi ska prata om det dels mer. Och liksom minska att det är något fult att må dåligt liksom psykiskt på något vis, så att folk vågar ta hjälp mer. Så det finns ju vissa saker liksom vi generellt kan göra. Men det är ju aldrig liksom vårt fel.
Nej.
När någon dör i suicid liksom. Nej. Framförallt inte, kan det inte vara ett barns fel.
Nej.
Ja, men det kan det vara ett barns fel.
Nej.
Nej. Precis. Vad det tog det tid för dig att liksom komma på det?
Ja, det gjorde det. Och alltså år, skulle jag säga. Verkligen, det tog tid. Har svårt att pinpointa när det vände. Men jag tror att det kunde absolut påminnas mer från andra. Liksom. För det blir lätt om man är så att man inte pratar så mycket med andra. För det är ju väldigt svårt. Det kan vara jättesvårt att berätta om hur man känner och hur man mår. Men så kan man också bli så fast i sina tankar. Och ens tankar kan verkligen bli verklighet. Och då, det var ju faktiskt min verklighet ganska länge. Så jag tror jag behövde någon också som ifrågasatte det lite mer. Och sen hade jag personer som gjorde det också. Men jag tror jag hade behövt höra det mer. Faktiskt.
Det är en bra reflektion att tänka på framöver i alla fall.
Ja.
Men liksom hur gjorde du när det här hände och du kände alla de här känslorna?
Ja. Vad gjorde jag? Till att börja med så tog jag det ju dag för dag. Mm. Just då kändes det inte som liksom en strategi att så här hanterar jag det. Men idag, så här 12 år senare, så inser jag vilket stort jobb det var.
Mm.
Att bara låta det gå dag för dag,
ja.
Helt enkelt. Det är tiden som är superviktig här,
ja.
När det kommer till sorg. Begravningen gjorde det också möjligt att ta farväl. Mm. Jag vet att vissa tycker det är jobbigt att gå på begravning, och jag själv tyckte det var väldigt viktigt, särskilt i det här fallet, eftersom att det var väldigt plötsligt, hennes bortgång. Och i början så ville jag liksom inte acceptera att hon gått bort. Det var ju så plötsligt, och jag tyckte mig kunna se henne överallt i ett köpcentrum eller mataffär. Så utan den här ceremonin så hade det nog varit mycket svårare att gå vidare om jag inte fått säga hejdå.
Det är svårt att greppa vad som har hänt, eller?
Ja, ju jättemycket. Även om jag tror döden liksom nära går bort och varit sjuka, så kan det ändå upplevas plötsligt. Men då kan man åtminstone i någon mån förbereda sig om någon varit sjuk länge.
Mm.
Men här var det från en dag till en annan.
Mm.
Eller kanske inte så här nu när jag är vuxen och ser på det. Men just då upplevdes det som en dag till en annan.
För dig var det det.
Exakt, för mig var det det.
Ja, och alltså döden är ju för oss så abstrakt på något vis. Eftersom vi inte kan veta helt. Vi kan tro otroligt olika saker om vad som händer efter, till exempel. Och så där. Men det är ju ändå på något sätt ganska abstrakt. Och att någon liksom inte finns längre tycker jag själv är väldigt, fortfarande svårt att liksom greppa.
Mm,
så när jag går igenom något sånt så tar det ganska lång tid för mig att det bara ska landa i vad det liksom innebär på något vis. Och det är väl det som också begravningen ofta är till för. Att man ska få möjlighet att få det att bli lite tydligare också. Vad det är som har hänt. Liksom. Och som du säger, ta lite avsked kanske. Och få börja bearbeta sin sorg och gå vidare.
Precis. Och i de bästa av världar, det är ju såklart individuellt. Men just den här begravningen så var det ju många som också samlades. Mm. Som kände henne. Så kunde också prata om allt fint med henne och minnen man hade med henne. Och också se på det på ett annat sätt.
Mm.
Och det underlättar ju också lite grann.
Ja. Men det är ju verkligen så att man reagerar olika på sorg.
Mm.
Och du har ju beskrivit liksom lite olika känslor du kände. Och det var liksom i dig i en person. Mm. Och det kan ju verkligen vara så att det pendlar och går upp och ner. Vissa kan ju bli ledsna och gråta jättemycket och gör det länge liksom. För att en sorgperiod kan ju pågå i kort tid och lång tid. Mm. Det vet man aldrig. Och det kan vara olika varje gång man upplever sorg. Vissa kan bli jättearga och irriterade och putta bort liksom de närstående. Och vissa behöver prata jättemycket och vissa vill inte prata alls. Och vet, så här.
Mm.
Det är så olika helt enkelt.
Mm.
Men du pratade ju också om, du sa någonting om att sörja, det tar tid liksom.
Mm.
Och att det måste få ta tid.
Mm.
Vad innebär det? Vad betyder det egentligen att någonting tar tid?
Mm. Vad innebär det? Ja, men dels tänker jag rent praktiskt att klockan får gå och dagarna får gå. Men det handlar ju också om att liksom låta sig bearbeta det.
Mm.
Och tänka på det.
Mm.
Och känna det man känner.
Mm.
Och veta att ens känslor är liksom normala.
Mm.
Och det får vara tufft att ta.
Mm.
Och det måste vara okej.
Okay. Mm.
Liksom. Vad tänker du, Mathilde?
Nej, men jag håller med dig. Att man får känna de känslorna. Och att det man känner får ta den tid det tar. Och att det kan man inte bestämma. Att nu ska jag vara ledsen i en vecka. Och sen ska jag vara klar med det.
Nej.
Att man själv inte vet det innan, men också att andra inte kan bestämma det åt en.
Nej.
Sen kan det ju vara bra att inte liksom stänga in sig och inte träffa någon eller prata någon allt för länge liksom.
Mm.
Kanske det, man behöver kanske det ett tag.
Mm.
Men det är viktigt att man försöker göra saker igen. Men man får fortfarande känna sina känslor och man får ta det i sin egen takt på något vis. Och att den är så olika. Och att man bara ska försöka lyssna på ens egna behov.
Mm.
Vilket låter lättare sagt än gjort såklart.
Och ibland kan det vara så svårt att veta när man är klar.
Mm.
Och sörja. Alltså, och nu jag tänkte på det du sa med att få fortsätta med sina rutiner. Vi sa det något sånt?
Ja.
Ja.
Fortsätta göra saker.
Ja, exakt. Jag, något som jag insett idag som gjorde så stor skillnad.
Mm.
Var att jag fortsatte umgås med vänner.
Mm.
När sorgen var som starkast så var det ju väldigt lätt att isolera sig. Med de här tuffa tankarna och känslorna. Men genom att fortsätta med rutiner och träffa vänner så omgav jag mig också bland personer som fick mig på andra tankar. Och skratta och skämta och gav mig en liksom paus från sorgen. Vilket var viktigt för att orka fortsätta bearbeta. Att, alltså just den här biten ska jag inte sticka under stolen med. Det var svårt samtidigt. För det gav ju mig också igen skuldkänslor. Jag kom in på det igen. Men skuldkänslor, att ha roligt och skratta.
Mm.
Det kändes som att det betydde att jag hade gått vidare. När jag inte var ledsen.
Mm, okay.
Varenda sekund.
Ja.
Och, eller som att jag i alla fall gått vidare för fort.
Mm.
Och det kändes inte rättvist för min förälder som inte gjorde det. Som aldrig skulle komma tillbaka.
Mm.
Så jag fick jobba mycket med att tillåta mig också må bra i stunder.
Mm.
Att den här processen får gå upp och ner.
Ja.
Och återigen tid. Det får
precis
upp och ner i tid.
Men att det är ju... Upplever du att det liksom blev bättre med tiden?
Ja. Mm. Jag tror det var den jag kom på först när jag började fundera på vad har jag gjort?
Ja.
Och bara låtit det ta tid.
Mm.
Och inte som du säger schemalägga. Om en vecka ska jag må bra.
Exakt.
Och så är det med det.
Ja. Liksom. Och man kan ju ibland, eller jag upplever i alla fall att jag själv kan få känslor av sorg även långt senare. Bara det att den är ju inte lika närvarande i varje sekund liksom som den var i början. Men att så här, några år senare kan jag ibland, typ som vissa tillfällen, när jag tänker på min mormor kan jag ibland känna sorg över att hon inte finns kvar längre.
Mm.
Fast det har gått jättemånga år sedan hon dog.
Mm.
Och att det är också okej. Men hur liksom hanterade du alla de här svåra känslorna du kände när du hade sorg?
Mm. Alltså, jag var inne på lite tidigare så tyckte jag det var väldigt svårt och jobbigt att prata med andra hur jag tänkte och kände. Och kan ju som sagt så här i efterhand känna att det hade varit bra att prata med någon.
Mm.
För både perspektiv men också tröst.
Mm.
Och ta emot den trösten. Särskilt när det var väldigt tufft.
Mm.
Men något som gjorde det lättare minns jag var att lyssna på ledsam musik.
Mm.
Alltså vare sig det handlar om dödsfall eller olycklig kärlek eller saknad av vänner eller tider som varit.
Mm.
Så kände jag mig i alla fall mindre ensam i det.
Mm.
Och vart på så sätt lite bekräftad i att det var vanliga känslor.
Mm.
Som jag bar på. När någon sjöng om det.
Mm.
Eller ibland bara liksom i melodierna. Så tyckte man sig kunna läsa in det.
Mm.
Liksom. Så mycket musik.
Mm.
Utöver att de andra sakerna jag nämnde.
Mm. Du var ju lite inne på att du hade, eller du tror att det hade varit bra för dig om du hade pratat mer om hur du kände och sådär med andra.
Mm.
Fanns det något annat som du tänker hade varit bra för dig då? Eller liksom som du hade önskat att du hade fått stöd och hjälp med?
Mm. Det hänger nog lite ihop med att prata och jag vet inte om jag hade tackat ja till hjälpen om någon hade frågat mig. Men jag hade nog ändå önskat att fler frågade mig hur det var helt enkelt. Jag minns faktiskt att jag, när jag berättade för en lärare att jag ska gå på begravning och missa det nationella provet av den anledningen. Mm. Så kom jag ihåg att jag bara höll tummarna för att hon skulle fråga vem. Så jag kunde få börja berätta. Men hon frågade aldrig. Hon var så respektfull. Och jag tror det också är så himla mänskligt.
Mm.
Att bli lite konstig och lite, tycker det är lite jobbigt när andra mår dåligt. Att inte våga fråga och klampa på.
Mm.
Så jag beskyller ingen heller för att de inte frågat. Utan jag kan nog också känna igen mig det. Att jag vet att någon mår dåligt, vill jag inte tränga mig på. Men satan vad skönt det är att få frågan.
Mm.
Åtminstone så man kan plocka upp det erbjudandet om man vill.
Precis.
Så det tror jag.
Det gör det lite lättare att våga säga. Ta den platsen.
Ja.
Men det är ju liksom, som du säger, det är ju ganska svårt ämne att prata om. Och jag tror att många inte frågar för att man inte vill gå över någon annans gränser och vill vara respektfull, liksom som du sa.
Mm.
Men det kan ju ibland också bli tvärtom. Att man liksom signalerar att jag är inte en person som du kan prata med det här om.
Mm.
Genom att inte fråga, liksom.
Mm.
Och, så det där blir en så konstig balansgång. Så jag tror liksom att det är bra att fråga lite i alla fall. Sen kanske man inte ska liksom tvinga någon till att prata, liksom. För att det måste man få göra i sin egen takt och så. Men det är nog superviktigt. Precis som vi pratar när vi pratar om... vi pratar ju på maskrosmän i alla fall till många vuxna och säger att vuxna ska fråga barn om hur de har det hemma och hur de mår och sådär. Och jag tänker att det är lite samma här.
Mm.
I det här läget att man ändå... Det kanske är extra viktigt att om man vet att någon kanske går igenom sorg, att man frågar den hur den mår. Och om den vill prata och visa att det är okej att prata om det.
Mm.
Jag tänker att man kanske då, nu ska inte jag sätta ord i mun på dig, liksom, men att det kan ju också bli tvärtom då. Att man själv inte vågar berätta för att man inte vet om det blir för jobbigt för den andra att höra.
Verkligen, verkligen. Och det kan ju också vara en anledning till varför folk inte frågar ibland. För det kan också vara väldigt läskigt och tufft att bemöta någon som mår dåligt. Man kanske är rädd att man liksom... väcker en björn som sover eller gör att de mår ännu sämre av att prata om det. När man i själva verket kanske bara vill bli lyssnad på. Och inte behöver någon som säger något superbra.
Liksom. Verkligen. För egentligen finns det inget superbra att säga i ett sånt läge. Liksom.
Nej, verkligen inte. Det finns inte rätta svar där.
Nej. Har du något tips liksom, till dem som då kanske, om man har kanske en kompis eller någon person i sin närhet som man vet går igenom sorg eller har förlorat någon? Vad kan en sån person göra? Vad kan en kompis göra? Liksom?
Kommer nog på några saker så får du nog hjälpa till lite. Absolut. Men det jag tänker på är väl dels våga fråga. Och som du säger, inte pusha på om de inte vill. Men kanske fråga igen vid ett senare tillfälle.
Mm.
Vi vet ju alla att så här, tidpunkt kan göra stor skillnad.
Mm.
För när man har lust att prata om någonting.
Precis.
Så kanske pröva igen. Sen beroende på, nu vill jag inte, eller man ska inte ta superstort ansvar kanske, men istället för att kanske fråga, finns det något jag kan göra eller säga jag är här för en, så kanske visa det istället på något sätt.
Mm.
Kanske bara, istället för att säga, ring mig om du vill prata, så kanske bara ringa den istället. Eller istället för, finns det något jag kan hjälpa till med, så hjälp till med någonting utan att den frågar.
Mm.
Det tror jag kan vara några knep i alla fall. För att det kan också vara väldigt svårt att be om det helt enkelt. Tror jag.
Ja. Ja, det var bra tips ändå.
Ja, tack.
Ja, jag tror det. Och sen så försök liksom fundera lite. Man känner, och så är det ens kompis exempel så känner man ju den.
Mm.
Och det är ju inte, ens kompis är ju inte en annan person. Bara för att den går igenom sorg. Så man kanske sitter på lite egna svar och knep också i vad kompisen skulle behöva. Eller så kan man kanske också fråga, liksom, hur kan jag finnas här för dig?
Just det.
Känns det okej att jag frågar? Eller känns det okej att vi ses? Och jag vill jättegärna ses. Ändå,
ja,
liksom.
Ja, verkligen.
Mm. Jag tänker att så här, om det nu är så att man går igenom någon sorg av olika skäl, liksom, även om det är någon som har dött i ens närhet, eller om man känner sorg kring någon som inte finns i ens liv längre. Det kan ju vara liksom en kompis som har flyttat, eller en familjemedlem som inte man liksom har i sitt liv längre. Eller om det är, som jag pratade om också, att man kan känna sorg över sin barndom, eller sorg över ens förälders sjukdom, eller ens egen hälsa eller sådär.
Mm.
Vad kan man göra? Vad finns det för stöd att få för att liksom ta sig igenom den här sorgen och bearbeta den så att man inte sitter själv och inte pratar med någon? Liksom?
Men har man inte någon i sin närhet eller bara behöver perspektiv från någon som inte är i ens närhet så finns det ju professionellt stöd att få. Man kan prata med någon på ungdomsmottagningen, elevhälsan på skolan, vårdcentral om man vill det. Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Eller vuxenpsykiatrin om man är över 18. Jag vet att Svenska kyrkan och liksom andra trosamfund, oavsett om man är religiös eller inte, brukar också kunna erbjuda ganska bra stöd vid sorg.
Ja.
Och så har vi oss på Maskrosbarn.
Precis.
Och vi har varit lite inne på det, men man kan boka en tid med en kurator. Antingen i personligt möte i Stockholm, Göteborg och Malmö, där vi har kontor. Men man kan också boka en tid att ha ett digitalt samtal.
Ja.
På video eller telefon, oavsett var man bor. Och vi kuratorer pratar gärna om det man själv tycker är viktigt. Och lyssnar och stöttar och kan ge råd om man vill ha det. Vi har också en chatt på vår hemsida som är öppen söndag till torsdag. Klockan 20-22. Och där kan man också vara anonym om man vill. Vilket kan vara skönt att veta. Och då skriver man med en volontär som också är ett vuxet maskrosbarn. Det är de jag kom på rak arm.
Ja, det är jättebra tips. Och det är jättebra att liksom, känner man sig osäker på vad man vill. Att bara ta ett första steg kan göra stor skillnad. Liksom. Så att, vet man inte vart man ska vända sig eller vad som känns rätt. Så kan man gå in på till exempel chatten där man är anonym och... och bara testa lite. Hur känns det att sätta ord på de här sakerna? För då gör man ju det i textform. Liksom. Man skriver med en volontär. Hur känns det? Så kanske man vågar då gå och prata med någon. Kanske kan få tips om vart man kan gå och prata och sådär.
Verkligen.
Det finns ju också... om nu har vi ju varit inne på att liksom, du hade en förälder som gick bort. Och det finns ju vissa typer av specifikt stöd för det man kan få. Det finns ju vissa stöd man kan få för när just en förälder tar livet av sig. Eller stöd om en förälder går bort i sjukdom och sådär. Och umo.se har ju väldigt bra listor på vart man kan vända sig vid olika former av svårigheter i livet. De brukar lista olika organisationer till exempel. Och sådär. Så det är ett bra tips också. De skriver ju också en del om sorg och hur det kan kännas och vad man kan göra och mycket tips. De har mycket tips om diverse saker. Mycket olika, men det står också mycket. Och BRIS vet jag också har lite olika typer av stöd när det är någon som dör i familjen och så. Så det är ett tips att gå in och kolla om man känner att man har egna erfarenheter och behöver lite stöd.
Bra tips.
Men du, Hanna, vad fint att du har delat med dig av allt det här. Jag tror att det är så viktigt att prata om det, för att det inte görs alltid.
Nej.
Och jättefint att du vill liksom dela med av en sån händelse som var stor för dig.
Fint att du lyssnar.
Jag har en sista fråga.
Klart du har.
Om du hade fått träffa ditt 15-åriga jag idag, vad hade du sagt till henne då?
Men utöver att förvarna om att det kommer vara en pandemi av 11-12 år, så hade jag sagt att jag vet att det är jobbigt. Och det kommer behöva vara jobbigt ett tag. Och det är okej. Och jag hade sagt att det inte var hennes fel. För det hade hon behövt höra och påminnas om. Och så hade jag försökt peppa henne att öppna dörren till sitt rum lite oftare. Och våga berätta hur hon tänker och känner. För att slippa bära den här tunga ryggsäcken själv. Och eftersom att jag kommer från framtiden. Så hade jag också velat ge en gnutta hopp. Om vad jag vet nu. Och säga att liksom, den smärtan hon bär på nu. Inte kommer göra lika ont om ett par år. Och även om saknaden är kvar så kommer liksom den tunga känslan i halsgropen ersättas av en liksom varm känsla i bröstet. Av tanken på alla fina minnen som hon bär med sig av sin förälder. Så det skulle jag säga.
Fint. Tusen tack Hanna igen för att du delade din historia och dina tankar om sorg och hur man kan hantera det. Och tack till alla er som lyssnat. Hoppas att ni också fått lite tips och hopp. För er som går igenom det eller någon annan som går igenom det. Vi hörs igen nästa månad. Ta hand om er.
Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Det finns så mycket skit som händer hela tiden. Men vi är skapta för att överleva livet. En svår uppväxt med rädsla och hat. Men vi var för små för att kunna slå tillbaks. Gått igenom smärta och tårar dag för dag. Men vi lever än idag för vi är Maslows barn. Vi kämpar för att kunna ta oss vidare. Vi är starka, tillsammans är vi krigare. Vi borde inte skämmas, vi ska vara stolta. För det finns folk som inte fattar hur vi orkar. Vi ska kämpa, vi ska klara. För Maslows barn är vi födda till att vara. Ett Maslows barn slutar aldrig kämpa. De försöker fast de kan få vänta. För det är det som gör oss starka och unika. Enskilda individer olika men ändå lika. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Jag vet att det känns som försök att blicka fram. Finns ju för att kunna ta hand om varann. Känner liknande känslor om hur kärlek blev hat. När dagarna blev tunga bestod av skrik och prat. Om det är en tröst har vi gått i samma spår. Även som det känns som ingen annan förstår. Måste vrida in och ut på det som är ditt liv. Tänk dig efter vad du vill så du i hjärtat känner frid. Skapa dig en framtid, du är värd att må bra. Kolla på Therese och vad hon blivit idag. Hon har varit som du, legat i botten på ett hav. Men kämpade sig upp och skapade Maslows barn. Hennes ord är så sanna, precis som hon sa. Även om man mått väldigt dåligt kan man må väldigt bra. Vi vet att du klarar, vi vet att du kan. Det är aldrig för sent, bara greppa någons hand. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går. Du kan klättra så högt som du vill. Det är ditt liv, ingen annan säger till. Sikta mot toppen dit du vill nå. Fortsätt att kämpa, du vet att det går.